Ingen vet hur länge han har legat på golvet. In i det sista fick pappa behålla sin självbestämmanderätt, trots det mår jag lite dåligt. Borde jag ha gjort mer? Fläcken på korkmattan är mörk. Den breder ut sig som en förstämd skugga och påminner om pappa som alltid satt där i sin utnötta fåtölj. Dag ut och dag in, år ut och år in satt han i fåtöljen framför tvn med djurdokumentärer på nonstop. På högra sidan hade han bordet där pipan, askkoppen, en av kaffeingrodd mugg och annat bråte hopade sig. Och på vänstra sidan hade han en vinglande hög med reklamblad och gamla tidningar, Hufvudstadsbladet, Västra Nyland. Nu är rummet tomt. Vi har tömt lägenheten i all hast och ska nu skrubba den ren. Jag ville inte anlita en städfirma. Det kändes viktigt att få göra det själv, som en avskedsritual. Moppen far lätt över den grå korkmattan. Städningen är enklare än jag förväntade mig. Först vid fläcken gör moppen ett stopp. Den tvärstannar. Som en häst vid ett hinder stegrar den sig och jag oförmögen att driva den framåt. Fläcken på golvet, spåren efter hans trasiga tofflor, det sista fysiska tecknet på att pappa en gång existerade. Jag vill inte. Jag vill inte tvätta bort den. Jag heter Baba Lübeck. Mitt sommarprat handlar om mig och min pappa. Om hur det är för en anhörig när en äldre familjemedlem vägrar ta emot vård. Det är i början av november. Söndagen är grå och dyster. Molnen hänger lågt och ett svagt duggregn betar mitt ansikte. Vi trotsar vädret, hur en bil åker ut i hangen för att ta en lång promenad på de vida stränderna. Det är farsdag och hela familjen är samlad. På hemvägen ska vi hälsa på pappa och fira hans födelsedag som alltid har sammanfallit med farsdagen. Farsdag brukar han kalla den. Han vet att han inte alltid varit den bästa pappan. Trots det brukar han bli glad när vi kommer. Berättar alltid samma historier om vargen som rört sig i nejderna och om älgen han stött ute på i skogen. Pappa älskar djur. För oss är det tungt att besöka honom. Alla tycker om honom och lyssnar gärna på hans historier, men att bli konfronterad med hans misär är jobbigt. Den mörka lägenheten, allt bråte som hopar sig överallt, den snuskiga toaletten man inte gärna vill använda, det ovårdade långa håret och de smutsiga kläderna. Det är svårt att förhålla sig naturligt till det. Vi vill hjälpa, men kan inte göra något. Därför brukar vi planera in en utfärd och kanske en restaurangmiddag i samband med besöket hos pappa. Bara för att motivera oss så gör det lite mindre jobbigt. Det är väldigt svårt att inte få hjälpa till, fast man ser att den anhöriga inte längre klarar sig. Min bror försökte. Han var äldst i familjen och hade mest kontakt med pappa. Han ordnade storstädning och en allmän intressebevakare åt pappa när han höll på att vräkas från lägenheten på grund av råttorna som hade hittat sophögarna på terrassen. Städarna slängde det mesta, också pappas smutsiga madrass och sängkläder, och det gjorde honom rasande. Han vägrade länge tala med min bror. Nu är brodern borta. Min syster har också försökt. I åratal har hon tillsammans med sin man tagit hand om pappa. Ordnat lägenhet åt honom, tagit med honom på utfärder, firat jul och andra högtider och till och med köpt en elektrisk trehjuling åt honom. Men pappa blev till sist arg på dem också. Uppträdde buttert och klagade på att de snodde hans saker. Jag som yngsta barnet har aldrig försökt hjälpa honom. Jag har aldrig blandat mig i hans angelägenheter. Mig och min familj tar han ännu emot med glädje. Det känns orättvist. Nu ringer min syster. Hon har åkt till pappa med kaka och present, men han är borta, säger hon. Borta, undrar jag. Var man är då borta? Inte kan han vara borta. Jo, ingen är här. Lägenheten är tom. Vet du vad han är? Jag står på stranden och försöker fatta vad det är som har hänt. Ringa till släktingar och vänner för att ta reda på om någon skulle ha tagit med pappa på en utflykt eller restaurang, födelsedagen och farsdagen till ära, men ingen vet något. Vi avbryter vår promenad och återvänder till bilen så fort vi kan. Ingen säger något. Oron dämpar oss. Skymningen faller tidigt i november och det håller redan på att bli mörkt. Vi tar en genväg för att komma snabbare fram, lämnar den stora landsvägen och kör in på en slingrande byväg. Vi litar på att söndagstrafiken är gles. Den tidiga skymningen har fört med sig täta strimmor av elvdans över åkrarna. Byvägen är obelyst. Bara billyktornas ljusstrålar svepar ut mig i vägkanten. Dimman tätnar ju längre vi åker. Jag stirrar ut i det förtrollade landskapet och tänker på pappa. Han har alltid varit originell, egensinnig men snäll. Stuckit ut från mängden, gått sina egna vägar. Mina föräldrar skilde sig när jag var 6. Trots det har vi alltid haft kontakt. Inte så ofta, men vi träffas alltid kring jul och födelsedagar. De senaste åren har han blivit svagare. Några gånger har han svimmat i affären. Vätskebrist, ingen aptit längre, väger knappt 50. För det mesta sitter han i sin fåtölj framför tvn. Jag tror han sover där hela natten ibland. Dimman gör landskapet som rusar förbi billyktorna drömligt. Den mörka novemberskogen tycks krylla av sagoväsen, vittror, vättar, älvor och troll. Plötsligt tvärbromsar bilen. Mitt på vägen står en hjort med stora vördnadsväckande horn. Jag hinner se de mörka uppskärrade ögonen innan den störtar iväg in i dimman med sin flock. Jag blir allt säkrare på att pappa är borta för alltid. Han har äntligen förvandlats till den ensamvarg han på riktigt är och sprungit i skogs. När vi kommer fram är det mörkt i fönstren. Lägenheten ligger på nedersta våningen. Jag vet att pappa har gömt nyckeln till lägenheten bakom ett fönster som står öppet. Jag hittar den och vi kommer in. Hoho, är någon här? Inget svar. På köksbordet står min systers födelsedagspresent till pappa och i kylskåpet finns den orörda tårtan. Jag kikar in i sovrummet. Sängen ser bäddad ut, men när jag går närmare ser jag att den inte är tom. Där, under flera täcken, ligger han, i mörkret. Tunn och liten. Så liten att min syster inte märkte honom. Det knipar till i hjärtat. Jag måste stöda mig mot väggen ett tag, försöka ta in det jag ser, samla mig sedan. När jag försäkrat mig om att han ännu andas, tänder vi ljusen i tårtan, tar presenterna, harklar oss och stämmer upp i sång. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva, ut i hundrade år. Yrvaket och förbryllat tittar han upp mot oss. Ögonen tindrar och han brister ut i ett leende. Han fyller 88 år. Ljusen i kakan kastar skuggor på väggen, gömmer kaoset i rummet och för ett ögonblick är allt bra igen, så som det brukar vara när vi firar födelsedagar. Vi hjälper honom att sitta upp i sängen, öppna presenterna och äta tårta. Han tar en stor bit, men det mesta blir orört. Han säger inte mycket, svarar bara enstavigt på våra frågor. Har du ont? Ja, inte så farligt. Lite spänner det här i huvudet. Han tar av sig mössan och visar. På vänstra sidan har han en stor böld, som en mandarin. Det är cancer som spridit sig. Några somrar tidigare fick jag plötsligt ett upprört samtal. Jag var ute på lunch med mina kollegor och hade svårt att höra. Först efter en stund förstod jag att den som ringde var pappas läkare. Hemvården hade ordnat läkarkontroll och provtagningar och nu hade läkaren varit på besök för att berätta om resultaten. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, näringsbrist, troligtvis cancer, men det krävdes fler undersökningar för att fastställa det. Pappa vägrade att sluta röka. När han var liten led han av återkommande öroninflammationer. Doktorn hade ordinerat tobaksrökning åt honom. Han var 9. Det var som man gjorde på 30-talet. Han hade rökt sedan dess och ville inte ändra på sina vanor. Likgiltigheten gjorde läkaren förbannad. Han kommer inte att få extra syre hem till sig för att underlätta andningen om han inte slutar röka. Det blir explosionsfara i hans hem annars. Dessutom har jag gjort ett DNR-beslut. DNR-beslut, vad är det? Frågade jag. Beslut om att inte återuppliva. Solen gassade. En mås kretsade kring uteserveringen. Glada skratt och klirr hördes från de andra lunchkunderna. Jag var glad att jag hade solglasögonen på mig. Att läkaren ringde till mig om min fars angelägenheter var nytt för mig. Hittills hade det alltid varit mina syskon som läkare och myndigheterna vände sig till. Nu var brodern borta och min syster hade antagligen inte svarat. Samtalet kom så oväntat att jag inte visste vad jag skulle ta mig till. Jag hade aldrig satt mig in i äldreomsorgen för att inte tala om pappas hälsa. Vad innebär ett beslut om att inte återuppleva egentligen? Kan man göra ett sånt beslut utan att rådfråga oss? Kommer pappa att dö nu? Först på kvällen, efter en lång tid framför datorn, lugnade jag mig en aning. Jag lärde mig att ett beslut om att inte återuppleva innebär att man tillåter en naturlig död i en situation där det inte finns förutsättningar till förbättring. Det betyder också att all livsuppehållande vård utesluts. Beslutet ska alltid tas i samförstånd med patienten. Endast om patienten på grund av sjukdom inte kan föra ett samtal, rådfrågas patientens anhöriga. Jag begrep att pappa troligtvis inte ville bli återupplivad. Han hade givit sitt samtycke, men trots det kände jag mig beklämd. Jag är till och med skyldig. Jag hade inte gjort något åt saken. Dessutom kändes det fel att han inte fick en syreapparat hem till sig. Varför slutade han inte röka? Varför vägrade han ta emot hjälp? Jag heter Baba Lübeck. I mitt sommarprat delar jag med mig av mina erfarenheter av hur det är när en närstående vägrar ta emot vård. Efter att pappa nästan blev vräkt från sin lägenhet och han fick en allmän intressebevakare började kommunens hemvårdare besöka honom 3 gånger i veckan. För mig och mina syskon var det en stor lättnad. Det var inte längre vi som var elaka och förstörde hans liv. Det var hemvården. En gång i månaden kom en städare. Pappas kylskåp fylldes alltid mycket fort av mat i olika stadier av förruttnelse. Städhjälpens uppgift var att tömma kylskåpet. Det gjorde pappa upprörd. All hans fina mat for det iväg med. Ändå åt han nästan ingenting. En längre tid kom kommunen en gång i veckan med färdiga matportioner till honom. Portionerna var radade i en särskild kylapparat och det enda pappa behövde göra var att ta en portion och värma den i en mikro. För det mesta blev maten orörd. När en portion fattade eld i mikron förstod de att sluta med leveransen helt och hållet. Istället gick hemvårdaren till affären och köpte sådant som han möjligen åt. Ägg, yoghurt, bröd och pålägg, nutrilettdrycker, honung. Jag tror de ibland försökte tvinga honom i duschen också, men efter några gånger gav de upp. Pappa var inte den man tvättade så där bara. Enligt hans principer skötte kroppen det själv. Ibland promenerade pappa till affären. En gång svimmade han vid kassan och blev fört till sjukhuset med ambulans. Han blev inlagd, fick dropp på grund av vätskebrist och tillsagd att han måste äta. När vi kom på besök satt han uppe vid ett stort bord och åt middag tillsammans med de andra patienterna. Han såg glad och upplivad ut, åt med god aptit och använde kniv och gaffel. Han verkar trivas, även om han inte talar med någon. Efter det försökte vi övertala honom att flytta till kommunens äldreboende. Där skulle han få regelbunden mat och sällskap. Vi kom så långt att vi hade ett gemensamt möte med kommunens ansvariga för äldreomsorgen, men sedan blev det stopp. Pappa vägrade flytta. Han ville fortsätta på egen hand. Troligtvis var det rökförbudet inomhus som var avgörande. Med tiden blev pappa sämre och svagare. Han hörde dåligt och det var svårt att tala i telefon med honom. Av hemvårdaren fick vi höra att han hade en böld på huvudet. De hade ordnat ett läkarbesök med hörseln som svepskäl och pappa hade gått med på det. Nu skulle han på en större kontroll i Helsingfors och jag skulle vara hans följeslagare. Jag mötte honom utanför Töle sjukhus dit han transporterades med en taxi som kommunen finansierade. Liten och skranglig, men med förvånansvärd god hållning kravlade han sig ut ur bilen. Här, i en främmande miljö såg jag honom plötsligt med en utomståendes blick. Om jag inte skulle ha känt honom skulle jag trott att han var ett fyllo. Långt stripigt hår och ett gulnat skägg, en alltför stor jacka och smutsiga säckiga byxor och på huvudet den sedvanliga smutsiga grå mössan. Pappren hade han i en sliten kasse. Den överfulla plånboken hölls fast med en gummisnodd. Han har alltid varit originell. När jag var ung skämdes jag ibland när jag var ute bland folk med pappa. Nu, utanför sjukhuset, kände jag enbart en varm omtanke. Efter provtagningarna hälsade vi på hos mamma. Det var länge sedan de hade träffats öga mot öga och jag lämnade dem ett tag på tumanhand för att gå på ärenden. När jag kom tillbaka låg pappa utmattad på sängen. Efter det och småprat hade krafterna tagit slut. Först hade han lagt sig på mammas balkong, men till sist hade mamma tvingat honom in i värmen. Kommunens taxi kom efter honom och han kravlade sig in i bilen igen och vinkade farväl. Det var sista gången mamma och pappa träffades. När resultaten från undersökningarna kom ringde läkaren igen. Den här gången var det en lugn och sansad äldre läkare som hade tagit sig tid att sätta sig in i fallet. Jag var ute på stan igen. Den här gången stod jag på Drumsö metrostation mitt i en myllrande människohop och tog emot beskedet. Läkaren var mångordig och använde medicinska termer som jag inte riktigt förstod, men budskapet var mycket tydligt. Den obehandlade lungcancern hade spridit sig till levern, magsäcken och hjärnan. Det fanns ingenting att göra. Vid det här laget var jag redan van vid dessa samtal. Jag fick bekräftat det jag redan visste. Enligt läkaren var det nu viktigt att se till att min pappa inte skulle lida den sista tiden av sitt liv. Jag frågade om han skulle tas in på sjukhuset, men så var inte fallet. Pappa ville vara hemma, berättade läkaren. Han skulle få smärtstillande medel om det behövdes. Det var allt. Efter långa utläggningar om åldrande och depression lyckades hon äntligen få ur sig sin oro. Har din pappa vissa tecken på självskadebeteende, frågade hon. Hon förklarade att pappa hade flinat och dragit fingret över halsen på sig själv när hon hade berättat för honom vad han hade för sjukdom och nu var hon rädd att han skulle göra något drastiskt. Jag lugnade henne och försäkrade att pappa inte skulle ta livet av sig. Pappas bror begick självmord när de var unga. Det lämnade eviga spår i honom och jag är säker på att han då beslöt att aldrig vålla en sådan sorg åt någon annan. Först efter samtalet förstod jag att jag kanske hade fel. Pappa hade i åratal vägrat ta emot hjälp och vård. Han hade fortsatt att röka trots läkarnas förbud och hade i stort sett slutat att äta och dricka. Om inte det var självskadebeteende, så vad var det då? Det blir december och den alkas mot jul. Mörkret och slasket har gjort omgivningen dyster, men vardagen tvingar en att hålla igång. Mitt i värsta rusningen kommer det avgörande samtalet. Pappa har hittats liggande på golvet medvetslös. Nu ligger han på sjukhuset. Jag hoppar på tåget med min son. Vi sitter tysta och ser ut på de förbiflimrande julljusen i trädgårdarna. Ingen vet hur länge han låg på golvet. Jag känner mig kluven. Har jag gjort rätt? In i det sista fick pappa behålla sin självbestämmande rätt, sin integritet. Trots det mår jag dåligt. Borde jag ha gjort mer? Enligt den riksomfattande etiska delegationen inom hälsovården är åldringarnas självbestämmande rätt stark. Varje individ har en unik, okränkbar mänsklig värdighet och det innebär att hens synpunkter tas i beaktande i alla avseenden. En åldring har rätt att bestämma i sitt eget hem, även om åldringen lider av minnesbrist. Hen får alltså vägra att äta och dricka och till och med vägra att ta emot vård. Pappa har aldrig lidit av minnesförlust. Han har aldrig varit direkt senil. Vi försökte gång på gång övertala honom att ta emot vård, övertala honom att flytta till kommunens äldreboende, övertala honom att äta och dricka, men han vägrade. Det största övertrampet vi gjorde var att ordna hemhjälp och framförallt städhjälp åt honom så att han inte skulle bli vräkt. Om man själv skulle ha fått bestämma skulle det absolut inte ha skett. Men på det stora hela var han sista tid sådan han ville. Han var en ensamvarg. Men det minskar inte mina kval. Jag förstår att han var djupt deprimerad. Hans liv var inte lätt. Hans originalitet gjorde att han alltid var lite utanför. Han var utbildad ingenjör men arbetade största delen av sitt liv som arbetsledare för utvecklingsstörda. Han bodde länge i ett stort hus på landet som han långsamt lät förfalla. Sista tiden sov han ute i en gammal husvagn på vintrarna. Ända tills min syster ordnade lägenhet åt honom och övertalade honom att flytta. Både min syster och min bror gjorde intrång i hans privata sfär. Och det fick de tyvärr betala hårt för. Han blev rasande och djupt förolämpad. Om vi skulle ha tvingat honom att ta emot vård eller tvinga honom att flytta till ett äldreboende mot hans vilja, skulle vi ha brutit mot hans självbestämmande rätt. Det skulle ha varit fel. Eller skulle det? Gränsdragningen är svår. Som dotter har jag livet igenom känt en stark ömkan mot honom. Kärleken och ömkan har liksom hört ihop. Hans vägran har varit lamslående och jag har känt mig fullständigt maktlös inför den. Till skillnad från mina syskon lät jag honom därför vara. Borde jag ha försökt få honom att besöka en terapeut? Skulle det sist och slutligen ha gjort någon skillnad? Enligt Institutet för hälsa och välfärd är målet med vården i livets slutskede att värna om livskvaliteten och möjliggöra en värdig död. En person som närmar sig döden får vård och stöd med hänsyn till hens livsvärderingar och önskemål, skriver de. Så var fallet med min pappa, men bilden av honom liggande under täckena i mörkret, liten och tunn, på födelsedagen. Den bilden har för evigt inpräntats i mitt minne och den bilden skavar där som en elak liten törntag. Borde jag ha gjort mer? En fråga jag aldrig lär få svar på. Pappa ligger nedbäddad i sjukhussängen. Skägget och det långa stripiga håret täcker hans utmärlade ansikte. Han har morfindropp och sover. Det är kväll och patienterna får middag men patienten i rum 4 blir utan. Läkaren försöker lite klumpigt förklara att tiden är kommen. Nu bara väntar vi. Han säger att jag har rätt att vara ledsen. När vi kommer in vaknar pappa och småler. Han känner igen mig. Jag försöker säga något lätt och trevligt men kan inte hindra tårarna. Åratal av dold smärta väller fram. Han säger ingenting men ögonen pratar. Han ordnar med sitt täcke. Det slår mig hur viktiga en kär människas rörelser kan vara när det inte finns ord. Jag förstår honom. Jag sitter länge kvar. Han slumrar till men vaknar då och då med tryck. När han ser att jag ännu är kvar småler han. Till sist är det ändå dags för oss att ta farväl. Jag kramar hans svala hand och då öppnar han ögonen igen. Våra blickar möts. Han småler. Och så säger han med stor möda och skrovlig röst. Tack ska ni ha. Ett dygn senare är han borta. Jag står länge vid fläcken på golvet i hans lägenhet, samlar mig. Allt annat är gjort. Lägenheten är klar för överlämning. De andra väntar i bilen. Jag ser ut genom fönstret för att se vad pappa såg när han satt där i sin fåtölj. En tråkig gårdsplan, bilparkeringen, grus. En gles skog lite längre bort, inte mycket att se på. Jag suckar, sprayar all rengöringsmedel över fläcken och pressar till sist moppen framåt med tvång. Jag gnuggar och gnider, sprayar mer rengöringsmedel över den, skrubbar ännu mer, men fläcken finns kvar. Korkmattan har blivit så utsliten av pappas tofflor att smutsen har inpräntats i den för evigt. Jag ger upp. Jag gjorde vad jag kunde. Mer förmår jag inte. Fläcken blir kvar. Den följer med mig och kommer senare att bli min följeslagare i livet. Den följer mig när jag hjälper min åldrande mamma. Den följer mig när jag besöker min ensamma svärmor. Den följer mig alltid när jag funderar. Borde jag göra mer? Samtidigt hör jag min pappas grovliga röst. Tack ska ni ha. Jag heter Baba Lübeckom. Det här var mitt sommarprat.
Dagens sommarpratare var Baba Lübeck, redaktör Tommy Wallin, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.